أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Välkomna mina kära bröder och systrar till ännu en föreläsning denna kväll i er egen ungdomsförening här i Göteborg. Jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att han belönar de bröder och systrar som jobbar för att uppnå dessa fina mål för islam. Och jag ber Allah tabaraka wa ta'ala att han samlar mig och er under hans skugga på domedagen, då det inte finns någon skugga förutom hans skugga. Säg amin.
Amen.
Mina bröder och systrar, min fråga till er innan vi börjar med min lektion idag: får ni nytta av lektionerna? Yani, får ni nytta av lektionerna till en sån del att när du kommer hem du sätter dig själv och tänker efter: idag finns det stor risk för mig att jag hamnar i paradiset? Folk tror jag ska säga helvetet. Men idag finns det alltså stor chans för mig, säger man, inte risk, eftersom risk det är någonting som är negativt, utan chans att jag hamnar på, att jag är räddad, att jag klarar mig. Yani, meningen med alla dessa samlingar som vi gör, ändå om antalet ibland inte är mycket, ibland är fullt, ibland är det knappt 3 personer, ibland är det ingen alls, det är inte det som är vitsen eller målet eller syftet, antal. Absolut inte. För att med mindre antal har en hel stat kommit upp. En hel stat med mindre antal har kommit upp. Och det bästa exemplet är ju självklart profeten Muhammad s.a.w. Eller hur? Han var själv, helt själv och ensam. Han hade ingen med sig alls, och ingen med sig alls förutom väldigt få antal människor. Hans farbror, eller hur? Hans fru och hans närmaste kompis och en liten pojke. Vem var hans fru? Den första? Nej.
Khadija bint Khuwaylid.
Khadija. Säg, vad heter hon?
Khadija.
Khadija, bra. Jag tog det för du ligger där. Jag tänkte att jag klippa dig idag. Khadija. Hans närmaste kompis heter? Ja? Abu Bakr radiallahu an. Och den lilla pojken heter?
Ali.
Bra, radiallahu an. Och hans farbror heter Abu Talib ibn Abdul Muttalib. Abu Talib, hans farbror var inte muslim och han dog inte heller muslim för den delen. Det var de som fanns. Tänk dig, subhanallah, 4 muslimer eller 5 muslimer eller 3 muslimer var de i början, eller hur? Detta var den islamiska umman. Umma, det är samfund, folket. Alla muslimer, det var det. När Umar ibn al-Khattab blev muslim radiallahu an, den andra, yani, som är närmast profeten efter Abu Bakr, han sa: när jag blev muslim så var vi 39 stycken muslimer i hela världen. 39. Det var umman. De satt i ett hem, Dar al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Det var där de var. De gömde sig där. De gömde sig där. Där studerade de Koran, pratade med Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam, och satt där och diskuterade islam. Detta var allt, brorsan. Det var inte mer än så. Och sedan, inte mer än 23 år senare ungefär, så var det 100 000-tals muslimer. Därför när profeten Al-Islam dog, hur många följeslagare fanns det? Någon som vet? Nej.
300.
Det var cirka 300 000 följeslagare, beroende på historiken som återberättar. Vissa säger 114 000, andra säger 200 000, 300 000. Men om vi säger dessa följeslagare, antalet blev större och islam spreds, eller hur? Upp till Frankrike och Spanien och Portugal och i hela Afrika och i Asien, som ni vet, där det finns mest muslimer idag. Yani, min poäng är, bröder och systrar, är att wallahi, det är inte antal det handlar om. Det handlar inte om det. Inte ens i krigen, min bror. Visste du att det finns inte ett enda krig där muslimerna har deltagit, eller ett slagfält där muslimerna var fler? Inte ett enda. Inte ett enda krig har muslimerna varit fler än fienden. I Yarmouk, som var under kalifatet av Abu Bakr och Omar, båda två, I detta slagfält muslimerna var, i detta slagfält kommer det en till snart bakom mig. I detta slagfält muslimerna var cirka 36 000. Muslimerna var cirka hur mycket? 36 000. Och de som inte var muslimer, fienden på andra fältet, andra sidan, de var mer än 200 000. Och muslimerna vann en stor seger där. Under Uhud eller Badr, muslimerna var mycket mindre. Muslimerna hade knappt 70 stycken hästar eller, och kameler och djur, boskap. Alla djur som de hade, riddjur som de hade, knappt sammanlagt. Och Kuffar hade mer än 100 ryttare. Och min poäng är, mina bröder, det handlar inte om antal. Det handlar inte om hur mycket vapen man har. Och det är absolut inte det handlar om. Utan det handlar om det som Omar sa, radiyallahu an. Han sa, vi besegrar våra fiender med vår lydnad till Gud. Om vi gör som dem och inte lyder Gud, då är vi likadana. Och då besegrar de oss med deras styrka. Förstår ni? Eller måste jag översätta till blattesvenska eller vad det pågår? För jag vill inte att folk tittar och inte fattar. Ska jag översätta? Taj, jag gör en snabb översättning. Det betyder att vi muslimer, vi vinner för att vi lyssnar på Gud och lyder Gud och följer Gud. De förlorar för att de inte gör det, fienderna. Men om vi slutar lyssna på Gud och följa Gud och lyda Gud och gör som dem, går emot Gud och är olydiga, då vinner de över oss för att de är starkare. Eller hur? De har mer vapen och de har mer män och mer styrka och mer antal. Det är så. Till och med när profeten alaihi salatu wasalam, när han beskriver för oss i hadithen, han säger att nationerna håller på att samlas runt omkring er och kalla sig an varandra på er muslimer. Det här är en hadith. Det kallas för prophecies. Det här är profetia. Alltså någonting som kommer att hända i framtiden. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han pratar om något som kommer att hända. Det har inte hänt. Så han säger, nationerna kommer att samlas och kalla till sig varandra och äta ifrån er så som middagsgäster äter från maten. Jag ska förklara snart vad det här innebär och betyder. Äta från er som middagsgäster äter från maten på bordet. Så han som återberättar hadithen, alltså han som berättar hadithen, han heter Thauban. Han var slav och sen han blev frisläppt. Thauban, radiyallahu an, han är en följeslagare. Han säger, Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam, är det för att vi är få? Är det på grund av vårt ringa antal, att vi inte är så många människor? Är det därför middagsgästerna ska äta från oss? Vad menar han med middagsgästerna? Han menar att alla länder, alla nationer kommer att samlas på muslimerna och ta deras marker, ta deras resurser, deras ägodelar, ockupera deras länder. Det är så han menar. Nationerna kommer kalla till och äta. Du vet, middagsbord, det är ett middagsbord med mat på. Och så kommer alla länder och ta lite från Kosovo, och ta lite från Irak, och lite från Palestina, och lite från Kashmir, och lite från där och där och där, och äter. Och om de känner sig hungriga, de fortsätter att käka och käka och käka. Så hans följeslagaren, han blev förvånad, du vet. Han tänker, det måste bero på att vi kanske 10 pers eller någonting, vi klarar inte av dem. Så han säger till profeten, är det på grund av att vi är för få? Då säger Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam, han säger nej. Bal antum kathirun, han säger ni är många. 1000 miljoner, mer, 1,5 är vi, miljarder människor. Var femte människa på den här planeten är muslim. Och vi säger var fjärde. Men hur som helst, mer än 1000 miljoner människor är vi. Vi är många. Han säger nej. Bal antum kathirun, men ni är som han säger, ni är som, ni vet, på ett hav det finns vågor, eller hur? Eschen, ni ser det här vita som kom fram för vågorna. Har ni sett det här vita? När det blir en våg i havet, det kommer fram något vitt, eller hur? Skum, det kallas för guthä på arabiska. Och han säger att vi är som skum, skummet på havet. Vad betyder det? Splittrade. Splittrade. Och Allah har avlägsnat fruktan från era fiender, chattan för er. Era fiender är inte längre rädda för er. De har inte ens respekt för er. De lyssnar inte på er. Det finns någonting som heter veto. Har ni talat om det? Det är politiskt snack det här. Veto. Veto. Vet någon vad veto betyder? Det finns några länder i världen som har rätt att ställa sig in för veto. Det betyder att de har rätt exempelvis att bestämma i ett lands nationella säkerhet, och de säger vi är emot, vi är för. Kriga, kriga inte. Gå in, gå inte in. Ta, ta inte. Och så vidare. Bara 5-4 länder. Frankrike och USA såklart och Tyskland. Några av de här länderna. Är något muslimskt land mer med det här? Nej. Så ingen bryr sig om muslimerna. Ingen lyssnar på muslimerna. Alltså profeten sa alaihi sallallahu alaihi wasallam. För att vi splittrade. Och fienden är inte rädda för oss. Fienden är inte rädda för oss. Profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam, när han skulle till ett slagfält, om jag nu minns vad slagfältet är, Tabuk, om jag minns rätt. När han skulle till det här slagfältet, och rätta mig om jag har fel om det inte var Tabuk, yani, fienden rymde innan han ens kom fram. De hörde att profeten var på väg, och det tar en månad för profeten att gå dit, för det var romarna det här. Förstår ni? Han skulle till dit, och det tar tid att gå. Det är inte så att de hade yani, flygplan. Så de hade kameler och boskap och hästar. Det tar en månad. Så profeten sa Nusirtu birru'b masirati shahr. Han säger Allah har gett mig seger med att mina fiender skräckslagna för mig på en månads tid. En månad innan han ens kommer fram, de har stuckit. Jag säger ej, muslimerna kommer, ingen vill lidra med dem. Avlägsna. Så yani, frågan som är självklart och tydlig nu: varför? Varför profeten alaihi salatu wassalam, han besvarar frågan. Han säger För att ni älskar detta liv. För att Allah har lagt wahn i era hjärtan, sa han. Så han sa, vad är wahn för någonting? Sahabi, följeslagare till profeten, vad betyder wahn? Han sa, kärlek till det världsliga och avsky inför döden. För att ni älskar det här världsliga, materialistiska, tillfälliga värld. Ni har kärlek för det. Kärlek för det världsliga och avsky inför döden. Ni tycker inte om att dö. Tycker inte om att dö. Och en annan version av hadithen, kärlek för det världsliga och att ni har lämnat jihad för sabillah. Ni har lämnat att kämpa för Allah. När jag säger jihad för sabillah, folk här, de tänker, är det svärden och så? Det är inte bara svärd jihad för sabillah, det är inte bara krig. Allihopa har sin roll i jihad för sabillah. Med tungan, med pennan, med tanken, med svärd. Allihopa har sin roll. Du här och han där och hon hemma, och allihopa, alla har sin roll i det här stora omfattande ord. Min poäng är att det handlar inte om antal, det handlar inte om styrka, mina bröder och systrar, ni måste förstå det. Det handlar om att du i ditt hjärta har inte det här världsliga, du bryr dig inte. Idag finns det ungdomar, det enda de bryr sig om musiken i deras liv exempelvis. En sån här ung kille idag som bara bryr sig om musiken och bara om filmerna och bara om serierna, och han ska ladda ner från DC och Torrent och hålla på och Playhead och alla de här sidorna och chatta och träffa en tjej. Den här killen, kommer han kunna ge seger till islam? Om han är en vecka utan, om han missar sin serie en vecka, han mår jättedåligt över det här. Jag missade Prison Break förra veckan. Vad händer med hans snubben nu? Eller hur? Hur kan jag missa den? Har du den, har du laddat ner den? Har du någonsin sett han kämpa så mycket för att lära sig en ny vers ifrån Koranen? Ha? En ny hadith ifrån Koranen eller från Sunna? Visste du att Imam al-Bukhari rahimahullah, han som har samlat haditherna till mig och dig och kämpat, han brukade resa i 3 månader för att hämta en hadith, och ibland den hadithen var inte ens sann och han var tvungen att gå tillbaka 3 månader. Det var en lärd som har rest i 39 år. Det fanns en lärd som reste i 39 år utan att vara hemma. En liten påse med kläder, allt han hade, samlade hadith och kunskap. Yani, om ditt liv och ditt mål och syfte med allting som finns för dig idag är just detta, att det viktigaste för dig, det viktigaste för dig är att, okej, sitt ner inshallah, så alla välkomna till lektionen och så. Taip, så. Och kom i tid era blattar, klockan 5 börjar vi, vad är det här fider? Taip. Om det viktigaste i ditt liv är just det här, att lyssna på musik och ladda ner och kolla på filmer och träffa tjejer och sitta och tramsa och skratta, och det här är hela ditt liv, om det är allt du gör. Så min fråga är till dig: vad är det som du gör då för att de som du älskar och tycker om, dina barn i framtiden, ska få en stabil samhälle att leva i och hamna i paradiset? Hur ska du, vad har du tänkt ut för mål? Vad ska du göra åt saker? Hörde du inte om den här mannen, en av de stora, Sa'd ibn Mu'ad radiyallahu anhu? en av de stora. Det här är inte de du ser på TV, Superman och sånt, Rambo, det är påhitt. Det här Rambo som 30 soldater skjuter på, han skjuter ett skott och alla 30 dör och han dör aldrig. Det är för att du ska tänka att amerikanerna går inte att skada. Han är amerikan ju. Har han någonsin dött? Han har gjort 3 filmer om fjärde på G. Han dör inte. Så vad betyder det? För att han är, du kan inte, om du ser amerikan i slagfältet eller tankemässigt, du är redan besegrad. De blåser dig på det sättet, yani. Men det här är alltså fiction. Det är påhitt. Det är inte sant, det här. Finns inte en sån på riktigt. Det existerar inte. Amerikanerna gick in i Somalia och de smalaste i världen i Somalia kastade ut dem därifrån. Eller hur? Det stod så. De smalaste i världen kastar ut de mäktigaste i världen. Det stod så i tidningarna, i rubrikerna. Ett land som Somalia där de knappt har mat för dagen där. Vad hände med amerikanerna? Utkastade ifrån. De drog dem på gatorna som ni såg bilderna. Eller hur? Taib. Så vad är det handlar om då? Det handlar om de äkta männen. De stora mäktiga männen. Som denna Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu an. Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu an. Han blev muslim när han var 30 år gammal. Han blev muslim när han var 30 år. Ni kan sitta i mitten också. Ni behöver inte alla. Han blev muslim när han var 30 år gammal. Och han dog när han var 37 år gammal. Så han blev muslim hur länge? 7 år. Det är inte lång tid. Vissa har varit muslimer längre. I 7 år han har varit muslim. När han dog, Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Mata Sa'd." Sa'd dog. "Ihtazza arshur rahman." Den arshur rahman, det är Allahs tron. Vad är Allahs tron för någonting? Allahs tron, profeten säger alaihi salatu wassalam, att det han sa till hans kompisar, han sa: himlen klagar. Himlen klagar. Jag ett, yani klagar. Och himlen har rätt i att klaga. Varför det? Därför att det finns inte 4 fingrars mått i himlen förutom att det finns en ängel som är i ruku eller i sujud. Det är så fullt och packat i himlen med änglar att det inte finns 4 fingrars mått för plats för någonting förutom änglar skapad av Allah subhanahu wa ta'ala. Änglar, och änglarna är stora. Profeten säger alaihi salatu wassalam: "Jag fick se Jibril alaihi salam, och mellan hans öronsnibb och hans axel är en resa på 600 år. Inte som du. Du är en liten skapelse jämfört med det här. Bara mellan hans öronsnibb och axel, för att gå den här biten, det tar 600 år. Du kan inte ens se det här framför dig. Allah har skapat den här mäktiga skapelsen. Så tänk dig hur mäktig Allah är själv. Hans tron är mycket mäktigare än alla dessa änglar. Änglarna lyfter den här tron. Så han säger alaihi salatu wassalam, när Sa'd dog, den här mannen, när han dog, den här tron skakade. Tänk dig änglarna som bär den. Den skakade med änglarna. Och Allah sände från himlen 70 000 änglar för att be begravningsbön över honom. Ni vet, när någon dör, må Allah vara nådig med alla de som har dött under islams fana. När någon dör så ber vi en begravningsbön över dem. Eller hur? Har ni gjort det någon gång? Det är en människa som ligger där framför en imam, och sen de står bredvid där bakom och så, och han säger Allah akbar ett par gånger, och sen ingen ruku, ingen sujud. För vi får inte göra ruku och sujud till en grav. Så ingen ruku, vi bara står så och ger dua till honom och vi läser speciella åkallelser. Det här är begravningsbön. Allah, på grund av Allahs kärlek till den här människan, han sände 70 000 av sådana här änglar för att be över honom. Begravningsbönen. 7 år muslim. Vad tror du han har gjort under 7 år som har gett honom det här, yani mäktiga belöningen? Visst, vissa muslimer som har varit muslimer i 20 år. Vissa muslimer har varit muslimer en dag, och de har gjort mycket mer än en muslim som har varit muslim i 30 år. Eller hur? Vad har han gjort för någonting under 7 år? Nej, mycket bättre än det. Han lydde Allah och profeten. Bas. Så du tänker, va? Var det bara det? Jag trodde han yani, hade gjort något med. Han lydde Allah och profeten. Sa'd ibn Mu'az var ledare för al-Ansar i Medina. Och han var tvungen att ta ett beslut som gick emot hans eget folk. Och gick emot judarna i Medina som ville göra en konspiration mot profeten Muhammad s.a.w. Så han gjorde ett beslut emot hans eget folk och hans nära och kära, på grund av att Allah och profeten tyckte någonting annat. Den här styrkan vill jag ha hos dig. Jag vill att du ska kunna dumpa den här tjejen för Allahs skull som du har, och dumpa den här cigaretten för Allahs skull som du har, och lägg ner det här tramset som du gör. Då är du en person som har gett seger till Allah och profeten. Jag har inte sagt till dig, res runt hela världen och hämta alla till islam. Jag säger till dig, du själv. Därför att du själv ska stå framför Allah. Inte du ska stå ett ansvar framför andra. La taziru waziratun wizra ukhra. Allah säger i Koranen, ingen bär någon annan synd. Finns inte islam. Yani om min farbror syndar, jag tar inte hans synder. Det är hans egna problem det där. Lydnad till Allah profeten. Lyssna på den här mäktiga hadithen, där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam berättar en mäktig hadith för oss. Det var en man som hade 99 sigillan, 99 stycken sigill. Det är som en bok, ett häfte. 99 stycken häften på domedagen. Och dessa 99 häften, de var så långt ögat kunde se och så breda ögat kunde se. Det här är stora grejer, eller hur? Tänk dig, du vet, när du står på en gata här, du kan se långt med ögat, eller hur? Om det är en lång gata så här, du ser långt, ganska långt. Och bredden också, samma sak. 99 stycken. Och dessa i dem det stod vadå? Alla hans synder. Bara haram. Han är haramsnubb, den här killen. Disco muslim. Allt. Hans liv bestod inte av Koran, bön, tro, moské. Bara haram. 99 brorsan, 99 böcker av haram. Så långt ögat kan se och så långt bredden kan nå. 99 böcker. Och vad ska vi göra med de här 99 böckerna? De ska vägas. Ni vet, på domedagen det finns en våg. Som Allah säger i Koran, den dagen då de sanningsenliga vågen dämpas ner ungefär. Om vi ska översätta det på rätt arabiska. Yani trycks ner. Yani det kommer vägas. Goda gärningar och dåliga gärningar kommer att vägas. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ. Den som vars våg är tung, vad händer då? Ha? Vad händer?
Paradiset,
ja. Paradiset. Han hamnar på grund av den. För att en människa måste se. Så den här snubben med 99 stycken böcker och skrifter framför Allah på domedagen, kungen, subhana, den mäktige, han står där. Han ska väga dem. Allah säger till honom, har jag varit orättvis mot dig? Han säger nej. De är där ju, vad ska han göra? Därför det finns änglar som skriver, eller hur? Kiraman katibin, eller hur? Det finns två änglar som skriver, en på höger och en på vänster. Skriver ner, han på höger skriver ner dina goda gärningar och han på vänster dåliga eller onda gärningar. Kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. De vet vad ni gör, skriver. Tayyib. Han säger, du har inte varit orättvis mot mig, Allah. Och sen hämtas det i den andra vågen, därför att man väger goda med dåliga, eller hur? Har han gjort något bra den här killen, eller? Han hade en grej bara. En enda grej. Det var som ett kut, bitaka, säger Allah sändebud alayhi salatu wasalam. Ett kut. Ni vet, som ett körkort, har ni sett? Ett litet kut så här. Och på den stod det, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Punkt, slut, inget mer. Det stod bara, det finns ingen gud förutom Allah och att Muhammad är hans budbärare, sallallahu alaihi wasallam. Farajahat bitaqatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, säger Allah sallallahu alaihi wasallam. Den här kuttet, den vann. Den vägde mycket mer än dessa 99, så långt ögat kan se på bredd och längd. Bara den här lilla grejen. Varför har han inte gjort något bra ju? Vad är det här det handlar om då? De lärda säger, Och Allah förlät honom. Och han beordrades till paradiset. De lärde säger att denna människa, denna människa, Han skulle om han utsattes för världens pina och världens lidande, och för att lämna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, han skulle aldrig göra det. Allah känner till vad då? Hjärtat. Känner till det dolda. Allah vet att du, om du hamnar i situation där du måste offra din religion, om du offrar den eller inte, om du håller dig vid Allahs sida eller inte, Allah vet ditt hjärta. Allah vet ditt hjärta och känner till vad du inte känner till. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen att vi blir frågade och han blir inte frågad. Allah subhanahu wa ta'ala, vi ställer inte Allah till svars. Allah, varför vet du så mycket? Du kan ställa. Det är vi som blir frågade. Eller hur? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Han frågas inte om vad han gör, de frågas om vad de gör. Vi tjänar till Allah subhanahu wa ta'ala. En annan man framför Allah kommer på domedagen. Jag vill att du ska föreställa dig detta och tänka på detta. Tänka på att du ska också stå där och frågas där. Nästa gång du gör någonting som du vet 100%, det här är någonting som min Gud har förbjudit mig att göra, jag gör det ändå, då ska du veta att det här är just det du kommer frågas om på domedagen. En man kom fram till Allah, och den här mannen, han var lite, vad ska man säga, trög, för att vara snäll, ja, lite mer än trög, för att han sa konstiga saker till Gud. Han säger till Allah subhanahu wa ta'ala, jag vill inte att någon ska vittna mot mig förutom mig själv. Han vill inte att änglarna som skrev ska vittna. Han vill inte att människorna som såg ska vittna mot honom på domedagen, alltså, för vad han har gjort. Han bara, det enda som vittna, det är jag, brors. Om han vittnar själv, han säger, jag är perfekt ju. Han säger till Allah, ingen får vittna förutom mig. Och han är trög. Varför är han trög? Därför han har glömt bort att den som aldrig sover och slumrar till ser honom hela tiden. Sover Allah eller? Ha? Allah sover aldrig. Hay, qayyum, la ta'khudhuhu sina wala nawm. Levande subhanahu wa ta'ala, hela tiden. La ta'khudhuhu sina. Sina, det betyder slummer. Yani, tuppar av. När du tittar på tv ibland, det är för länge, du tuppar av. Det här är tuppar av. Sina wala nawm, han sover inte. Det går. Allah såg honom ju vad han gjorde. Och han var duktig på att gömma sina synder. Såna människor idag, du ser honom, du tror han är imamernas imam, Sheikhul Islam, bästa muslimen i världen. Hemma, han skriker mot morsan, han slår syrran, han svär, han ljuger. Själv, han tittar på allt som finns som att titta på haram. Han är största fan av MTV. Vad är det här för människa? Han gömmer sina synder. Ingen ser dem, förutom vem? Förutom vem? Ha? Allah. Precis. Allah. Han ser. Så han säger till Allah, Allah, ingen ska vittna mot mig, för att han vet att ingen har sett honom. Men Allah har sett honom. Så vad gör Allah? Allah accepterar och säger okej, ingen ska vittna mot dig. Fayukhtamu ala fi. De täpper igen hans mun. Allah subhanahu wa ta'ala beordrar, hans mun täpps igen, stängs igen. Och sen börjar hans händer tala, och hans fötter tala, och hans ögon och öron och lår, hela hans kropp börjar snacka. Och det här står i Koran också. Yawma nakhtimu ala afwahihim. Den dagen vi ska stämpla och stänga igen deras munnar. Wa tukallimuna aydihim. Och deras händer ska prata med oss. Händerna säger, Allah, han rörde det som var haram, han gick dit som var haram, han träffade och hans de gula ner han. Totalt. Varenda liten hemlighet. Och vad säger han sen? När han får tala igen, han säger till sin egen kropp, sin egna kroppsdelar och lämmar, han säger, det var för er skulle jag göra detta. Därför att när han gjorde synder, det var för att de skulle njuta, eller hur? Och nu han säger, det var för er skulle jag håller på att säga att vittna mot mig själv, därför att det är de som kommer straffas i elden också. Vittna mot honom. Man kommer inte undan. För det finns människor som kommer att försöka ljuga framför Allah. Ljuga. Ljuga framför Allah subhanahu wa ta'ala. Tänk dig, hur kan man? Ja, det finns. Tänk om den människan är du. För du säger nej, det är för att många muslimer, de har vad vi kallar för lite högfärdighet. De tror att de är bra som de är. Speciellt om han tänker, jag är född i en muslimsk familj, mina föräldrar är muslimer, vi går till Eid nu nästa vecka och vi ska gå till Hajj någon gång och jag ber då och då. Vad är problemet? Och utöver det är jag arab som profeten, som vissa säger. Och jag kommer klara mig speciellt bra då. Och jag kan se mig själv i de här palatsen och med alla brudar och maten i paradiset. Och jag ser den här planet, jag kommer flyga på paradiset. Och han sitter och han tror att han ska komma någonstans. Därför att han tror att han är räddad. Profeten säger alayhi salatu wassalam, la yajma'u Allahu li'abdin fi dunya amnayni wa la khawfayn. Och kama qala alayhi salatu wassalam, han säger Allah samlar inte hos en tjänare, eller ger inte en tjänare i den här världen två stycken former av säkerhet och trygghet, eller två stycken former av rädsla. Vad betyder det här? Det betyder att Allah, han gör dig inte rädd två gånger och gör dig inte trygg två gånger. Jag fattar fortfarande inte, översätt i blatt i svenskan direkt. Du slösar min tid med det här svenska grejen. Jag ska översätta direkt. Mycket simpelt och lätt. Nummer ett, om du är rädd i den här världen, rädd för vad då? Du är rädd att kanske min bön inte är tillräcklig. Kanske jag behöver stärka mig själv. Kanske min tro är inte så stark. Kanske jag måste göra en till hajjresa för att det ska accepteras. Kanske du är rädd att dina handlingar inte... Du är rädd att du straffas. Du är hela tiden en person som är rädd men samtidigt älskande till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vill träffa Allah och längtar efter Allah. Allah kommer inte att skrämma dig på domedagen. Därför säger profeten sallallahu alaihi wasallam, Allah samlar inte två stycken rädslor för en tjänare. Du kan inte vara rädd här och där. Där du är soft på domedagen, du slipper gravens prövning. Ingen straff i grav. Du slipper prövningarna på domedagen som kommer att ske för vissa människor. Domedagen blir kort, inte 50 000 år lång dag. Den kommer bli som mellan dhuhr och asr. Kort tid, eller hur? Dhuhr och asr idag, hur lång är det? Timme knappt. Du väntar lite. Och din frågestund med Allah blir enkel. Och du går över den här bron på enkelt sätt. Och du slipper stå där och allihopa ska säga, har du snackat illa om mig? Du sa att jag var tjuv. För att du vet, på domedagen brorsan, det finns en plats innan paradiset som kallas för Qantara. Den här platsen, den där tjänarna kommer ta deras rättigheter. Yani om du har snackat bakom ryggen på en person, du sa att han har lång näsa. De har långa näsa, de här, du vet då. De är lite tjocka, eller? Nej, du vet, de här. Och så, det baktalar. Men du sitter med annars, han har lång näsa, vad ska jag göra? De bryr sig. De är så. De har lång näsa. Det är inte mitt problem. Det är ändå baktal. Lyssna på hadithen. Profeten säger, sallallahu alaihi wasallam, han säger i hadithen, atadruna mal ghiba, vet ni vad baktal är för någonting? Qalu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah kan sen det vet bäst. Vi vet inte. Du säger, Allah vet bäst och profeten vet bäst. Han sa, ذكرك أخاك بما يكره, att du nämner din bror på ett sätt han inte tycker om. Det här är baktal. Det här är baktal. Att du nämner din bror på ett sätt han inte tycker om. Så de frågade profeten alaihi wasallam. De sa, ya Rasulallah, yani walau kana fi, alltså om det här finns i honom, om den här mannen är verkligen lång eller kort eller tjock eller smal eller vad det än är, då sa profeten sallallahu alaihi wasallam, det är din profet som säger nu, inte jag. Han säger, om det är i honom så har du baktalat honom. Och om det inte är i honom, yani, då har du ljugit om honom. Då har du förtalat honom. Allah säger i Koranen till de troende. Till de troende. Troende, baktala inte varandra. La yaghtab ba'dukum ba'da. Baktala inte varandra. Ayuhibbu ahadukum aw ahadakum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu, tycker någon av er om att äta sin döde broders kött? Säkerligen är det någonting ni inte tycker om. Tycker du om att äta din döde broders kött? Visste du att det var två män som baktalade en människa framför profeten sallallahu alaihi wasallam, och han gick med dem och det var en kadaver, alltså ett lik, dött, rutten åsna som låg där. Han sa till dem, och när profeten säger en sak man måste lyda, han sa, ät ifrån den här åsnan. Vad är det här? De sa, ja Rasulullah, det är någonting vi inte klarar av. Han sa, ni har precis ätit likadant från eran broder. Ni har precis ätit likadant från era broder och jag kan fortfarande se spår av kött mellan era tänder. Tänk dig profeten alaihi salatu wasalam vad han säger till dem. Så på domedagen, detta är precis vad som kommer att finnas. Kantara, innan paradiset, alhamdulillah, du klarade graven, du klarade uppståndelsen, du klarade domedagen, du klarade frågeställningen, du klarade bron, du klarade allt, du ska till paradiset. Stopp. Det kommer fram till dig Muhammad och Ahmed och han och han och hon och morsan och farsan och syrran och släktingarna med böcker. Hör du? Du sa till den 23 december klockan 18:00, du sa att jag var för kort. Och jag är inte för kort, jag är debaktor. Ge mig dina goda gärningar. Ge mig goda gärningar. Därför profeten säger alaihi wasallam, fixa era problem, lös era problem med dina bröder och systrar idag, innan det inte finns någon dirham eller dinar, innan det inte finns cash och pengar. För domedagen det finns bara hasanat och sayyat, goda gärningar, dåliga gärningar. Man delar med dem. Du står där i Kantara, du kommer någon fram till dig och säger, inte en människa, ett helt land kommer till dig. Därför du sa, ni vet, alla de här från det landet, de är fula. Så du ser 15 miljoner de står och väntar. Det låter roligt, eller hur? Men du skrattar åt dig själv, därför du har sagt det. Och de kommer till dig och de säger, här, du sa till mig det datumet och den gången och idag och så och så och så. Och sen du säger, man, jag kom till ett paradiset, men när vi vägde, jag hade 1000 dåliga gärningar och jag hade 1001 goda. Det är den en jag har. Jag kan inte ge dig någonting. Alhamdulillah, du klarar dig. Nej. Han säger, jag har många synder, ta mina. Han kastar hans synder på dig och du kastas i helvetet. Tänk om det är din mamma som kastar i helvetet. Ha? För att du brukar alltid säga, men jag har inte någon kärring, jag svär, varför får jag inte gå ut? Eller hur? Det är baktal det här ju. Det är farligt det här, Allah. Baktal har regler. Men det jag vill komma fram till är att domedagen är ingen lätt dag. Och om du inte är en sann äkta muslim här, du kommer inte klara dig där. Det är så enkelt. Det är så enkelt. Därför så säger jag att den första människan som blev förlåten, han blev förlåten av Allah för att Allah visste hans inre. Men du ska inte lita på dig själv. Tro inte dig. Tro aldrig dig. Till och med de största av de största, profetens kompisar, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han brukade säga, wallahi inni la adri ma yuf'alu bi. Han säger, vid Allah, jag vet inte vad som ska hända med mig. Det är han som Allah säger, wa rafa'na laka dhikrak, dig har upphöjt ditt namn. Och Allah subhanahu wa ta'ala har förlåtit han för allt och gett honom den högsta graden. Och han är profeten. Han säger, jag vet inte vad som ska hända. Och så han säger till hans dotter, han säger Fatima, hans dotter Fatima radiyallahu anha, han säger till henne, frukta Allah, frukta Allah. Idag om du säger till en muslim så, säger till honom, är du inte rädd för Allah? Men vem tror du är? Jag är bättre än dig, fattar du? Vadå? Vad fruktar Allah? Vad menar du? Han blir arg. Han blir upprörd. Men Allah, han har sagt till profeten, frukta Allah. Ya ayyuhan nabi, ittaqillah. Det står i Koranen det här. Han säger till profeten sallallahu alaihi wasallam, profeten, frukta Allah. Frukta Allah betyder, gå tillbaka till Allah. Minns Allah. Passa dig för Allah. Wa yuhadhirukumullahu nafsa. Allah varnar er för sig själv. Du ska inte vara högfärdig. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, de såg honom en dag sitta ner och titta mot himlen på fåglarna och säger, jag önskar jag var en fågel. Vad är det? Abu Bakr önskar han var en fågel. Han som profeten alaihi salatu wassalam, han säger om honom, om vi väger Abu Bakrs tro med hela nationen, hela nationen, alla muslimers tro, så Abu Bakrs tro är starkare. Han säger, varför säger han så? Han säger, därför att en fågel straffas inte i elden. Och han säger, jag är inte säker på att jag är i paradiset om jag har min vänstra fot i paradiset och min högra fot utanför. Men du har inte ens en tå inne. Och du tror att du är inne, brorsan. Jag är inne, det är inget. Vad snackar du om? Nej. Omar ibn Khattab, när han dog, han sa, kasta mitt ansikte på marken och lägg era fötter på den. Kanske Omars herre blir nådig med Omar. Kanske Omars herre förlåter Omar. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, han dog medan han hör Koranen och höll på och skriva Koran, för att han skrev Koran när de högg honom. Eller hur? Dessa människor, de var rädda. Subhanallah. Så tror du att Allah kommer skrämma dem på domedagen? De var rädda här ju. Varför ska Allah skrämma dem där? De klarar sig. Medan profeten säger så sallam, den som är trygg här är inte trygg där. Trygg. Och du vet, du tror att jag tror Gud gillar mig, alltså, allt går så bra. Jag har massa pengar, jag kan få vilken tjej jag vill, jag har bil och jag mår bra, alltså, det här betyder att Allah, han ger dig dina gärningar här i dunya. Men där du får ingenting, det är över. Därför Allah är rättvis. Allah är rättvis. Det finns de som inte är muslimer och har det bättre än många muslimer. Varför det? Muslimer med arga. Varför det? Vi muslimer, vi ska vara bättre än dem. Vet ni vad Ibn Taymiyyah säger, rahmatullah? Han säger Allah ger seger till ett icke-muslimskt land, ett icke-muslimskt land, om de är rättvisa. Och Allah ger inte seger till ett muslimskt land om de är orättvisa och förtryckande. Det spelar ingen roll. Allah är rättvis. Men du som muslim, om du tror att du är trygg här och jag, alhamdulillah, jag klarar, nej, då kommer du inte vara trygg där. Därför en gång när profeten sallallahu alaihi wasallam, när han sa till sahaba, han sa till dem, älskar ni döden? Tycker om att dö? Så de sa, ingen av oss tycker om att dö. De fattar inte vad det är. Då sa profeten alaihi wasallam, det här är en lång hadith, jag kan säga hela hadithen. Vill ni höra hela hadithen? Sallallahu alaihi wasallam. Han säger, man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'a. Den som älskar mötet med Allah, den som älskar att träffa Allah, älskar Allah att träffa honom. Och man kariha liqa'a Allah, kariha Allahu liqa'a. Och den som hatar mötet med Allah, hatar Allah att träffa honom. Så hans kompisar, de sa, vi hatar döden. Det finns ingen som älskar döden, eller hur? Kulluna nakrah al-maut, vi alla hatar döden. Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam, laysa dhalika bi karahiyat al-maut. Det handlar inte om att hata döden. Walakin, men idha ihtadara al-mu'min, idha ihtadara al-mu'min, faja'ahu al-bashir, när den troende dör och den med glada nyheter kommer till honom, fa'ahabba liqa' Allah, fa'ahabba Allahu liqa'. Då kommer han älska mötet med Allah och då älskar Allah mötet med honom. وإذا احتضر الفاجر أو قال الكافر فجاءه النذير فكره لقاء الله فكره الله لقاءه من أم إن سندر الكافر دار سكمر فانر انت هنم ودو هاتا هم موتت مع الله وك الله هاتا موتت مع هنم يا بيت أبي شاك نين كمر وابتير دهار دي بتنا دو دار دو كمر أنتين إن إنجل مد قودة نيهة تتدي إلا مد دولغة نيهة تتدي أنتين دي شات och besvikelse och olycka, eller glädje och lycka och salighet och skönhet. Det är en av de två, finns inget tre. Därför idag vi säger, antingen man är äkta muslim eller man är inte. Finns inte gråzon. Den här gråzonen, det är farozonen. Hamnar du i den, du hamnar i fara. Du kan när som helst trilla och skada dig rejält. Du ligger vid dödsbädden och håller på att dö. Det kommer en ängel. Därför Allah säger i Koranen, fakashafna, vadå? Anka gita'ak Fabasaruka liyawma hadid. Vi har tagit bort nu det här framför dina ögon, som har täckt dina ögon. Vad är det som har täckt dina ögon? Det osedda, al-ghaib. Du kan inte se änglar. Men när du gör, Allah säger, vi tar bort det här från din ansikte och dina ögon, så du ser tydligt och skarpt änglar. Därför den döde, han är i någonting som inte du kan föreställa dig. Kommer ängeln till honom med goda nyheter och säger åt honom hans plats i paradiset och tar ut hans själ sakta och lugnt och så vidare, och han är glad och lycklig. Vad händer då? Än om du dör, brorsan, tänk dig, och du har ditt hela liv har du spenderat i rädsla att Allah kanske inte förlåter mig, inshallah, men jag är ändå lite rädd, jag hoppas jag blir bättre, det här är riktigt, och så dör du, ängeln kommer till dig med glada nyheter och stabiliserar dig. Som Allah säger i Koranen, att änglarna kommer stabilisera de troende. Stabilisera dig vid dödsbädden. Vad händer då? Kommer inte du längta efter att träffa Allah? Kommer inte du älska att möta Allah? Eller kommer du hata? Du kommer älska. Så alhamdulillah, jag klarar mig. Ta mig till paradis. Därför han i graven sen. När man hamnar i graven, profeten säger alaihi salatu wassalam, att han i graven som är lycklig och troende, han kommer att säga till änglarna, ajjil, han säger snabba dig. Låt domedagen börja. Varför det? Han vill hamna i paradiset. För han ligger där i graven. Han ser sin säng. Han ser sitt slott. Han ser sina gåvor och njutningarna. Vad väntar han på? Han bara ligger där. Han bara ser det. Du vet, så han njuter. Kommer du ihåg, du vet, exempelvis om jag skulle... Vem, vad heter du, Khaled? Om Khaled, vet, jag tar Khaled i handen och säger till honom, ser du där inne i köket? Och det är massa tortyrredskap. Och piskor. Ni vet. Och vapen och yxor. Se det här, jag ska testa alla dem på dig snart. Vad händer med han? Han kissar på sig stack. Eller hur? Han blir rädd. Skräckslagen. Hans hjärta dunkar. Varför är du rädd för? Har jag rött honom? Ha? Har jag kommit nära honom? Nej, jag bara säger till han vad som väntar honom. Eller hur? I graven, den som är olycklig, han ser sin plats i helvetet. Tror du han längtar? Tror du? Men om jag skulle ta honom i handen och säga, ser du där? Det blir blivande fru. Ha? Och där, det slottet där, det. Och den senaste bilen, nej, vill du ha den? Okej, det. Vad händer då? Han, akta, jag vill ta, kan jag gå? Nej, du kan inte vänta, det är lite kvar. Varför det? Han längtar. Det är hadithens betydelse. Så när du håller på att dö, en som kommer med varning. Det är kört för dig. Du är bort dig, ditt liv är över. Och inte över. Allah säger subhanahu wa ta'ala i Koranen, i helvetet, du dör inte. Du slutar existera bara. Och sen du blir till igen. Allah subhanahu wa ta'ala skapar köttet och skelettet och väven, allt från början. Och du straffas. Du dör inte. Du dör inte. La yamutu fiha wa la yahya. Han dör inte i den och han är inte heller levande. Precis som vissa människor idag. De tror, de är döda. De går, men de är döda. De är döda i tanken, i hjärtat, i själen, borta. Äta, dricka, sova, gå upp, dö, ruttna. Vad är det för liv? Så den som älskar mötet med Allah subhanahu wa ta'ala, älskar Allah mötet med honom. Och den som hatar mötet med Allah. Min fråga, min bror, älskar du mötet med Allah? Är du säker på att om du dör nu, nu, vad händer då? Kommer ängeln komma till dig och säga grattis, du har lyckats? Eller kommer du att komma ihåg hur knas det är, hur många böner du har missat, hur mycket du ljuger, hur falskt du är mot dina föräldrar, hur mycket synder du gör varje dag? Hur kommer det vara för dig? Hur kommer det ordna? Hur kommer det vara? Det här är viktigt att tänka. Fråga dig de här frågorna nu. Umar al-Khattab säger, jag avslutar med det här inshallah. Umar radiallahu anhu, han säger, ransaka dig själv innan du blir ransakad. Fråga dig själv innan du blir frågad. Väg dig själv innan du blir vägd. Och förbered dig för den stora paraden. Nu. Fråga dig, tänk nu. För domedagen, du blir frågad. Fråga dig själv nu istället. Sätt dig och hämta boken. Allahs gåvor, mina synder. Jag måste tacka Allah för det här. Jag måste be förlåtelse för detta. Har du gjort det någon gång? Aldrig. Men du har suttit ner och skrivit hiphop-texterna, eller hur? Eller hur? Och du säger, åh, han kan, ja, och sen du går till skolan. Vet du vilken text lärde mig igår, brorsan? Oh, ja. Ja. Och sen du dör. Sen Allah frågar dig, kunde du 50 cents text eller? Ja, han kommer inte fråga dig om det. Tvärtom, det blir farligt. Har du gjort det någon gång? Test det, det är så Omar säger. Skriv ner, ransaka. Ransaka, du vet, har ni hört på filmer? Det här är ransakan, polisen kommer in. Vad gör polisen för någonting? Vad gör de exakt? De lämnar inte ett litet hål förutom de checkar. De tar till med sönder madrasserna. De öppnar allting. Jag vill att du ska öppna ditt hjärta så och lägga ut dem på ett fat. Vad har jag för sjukdomar? Jag är en människa som inte lyder Gud. Jag är en människa som är snål. Jag är en människa som är högfärdig. Du lägger ut fatet och kollar. Och tar bort sjukdomarna. Eller ransaka. Ja, ni kollar väldigt noggrant. Och leta. Och förhöra. Och kolla upp dig själv. Och förbered dig för den stora paraden. Och sen läste han, Allah säger i Koranen, den dagen som ni kommer ställas inför Allah. Inför Allah. Och ingenting kommer att gömmas. Ingenting kommer att gömmas. Och den som tar emot sin bok med höger hand, det betyder att du är rättfärdig och god. Eller hur? Ashabul yamin, de som tar emot med höger hand, de rättfärdiga, de goda, de främsta, as-sabiqun, de som är längst fram, främsta, de som alltid var i tid i bönen, de som var alltid först att lyssna på farsan och morsan, de som alltid var först att komma till en föreläsning, de som alltid var de främsta här är de främsta där, de sist här är sist där, och de som inte kom alls kom inte alls. Det kom fram tre män, profeten sallallahu alaihi wasallam, Han pratade, det kom fram en man till den första leden, längst fram. Och sen efter det, den andra mannen bakom, han vågade inte komma längst fram, han backade lite. Den tredje, han ville inte gå, han stack helt. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han säger, den första Allah subhanahu wa ta'ala tog honom nära, den andra Allah subhanahu wa ta'ala tog honom längre bort, den tredje Allah tog bort honom helt. Förstår ni betydelsen? Ju närmare du är, ju närmare är du där. يَوْمَ إِذِنْ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَةً. Eller hur? Den dagen ni är framför Allah, Allah gömmer subhanahu wa ta'ala ingenting. Har du förberett dig för den här mäktiga paraden, den här mäktiga dagen? Ha? Vet du att om du dör nu, jag brukar fråga den här frågan alltid till mina bröder och systrar, och av den kärlek jag har för dig är därför jag frågar den. Att om jag skulle säga en simpel, enkel fråga: när kommer du att dö? Är det någon som har svar på den frågan? Ingen vet. Snälla, någon, när kommer du dö? Okej, jag frågar igen, när kommer du dö? När Gud vill. Ja, när som helst, eller hur? Det kan vara nu, det kan vara imorgon, om 10 år, om 20 år. Okej, en till fråga: kan du dö nu direkt? Är du säker? Alltså nu när jag pratar, menar jag inte om 10 minuter. Nu, kan du dö nu? Ja eller nej? Ja, bra. Men sanningen är, och förlåt mina älskade bröder, att vi tror inte på det vi säger. Du säger att du kan dö nu direkt, men du tror inte på det. Du säger det, du tror inte på det. Därför att du tror att du är ung, du har stark hälsa, och du kommer bli gammal ju, och du ska gifta dig och få barn, och sen du ska bli sjuk och hamna i sjukhuset, få hjärtattack och ambulansen kommer, och sen att du vet ungefär, nu jag kommer känna, jag kommer dö, hämta barnen, hämta frun, jag älskar, ta hand om henne, gör det, och lite så här sista testamentet grejen, och sen och dör. Det är vad du tror. Det du säger är emot vad du tror. Därför att om du tror att du ska dö nu, wallahi, du hade gråtit över alla tider du har slösat och synder du har gjort och saker du har sagt. Eller hur? Du hade inte klarat av om du visste att du dör nu. Eller kanske du hade, jag vet inte, kommer jag dö imorgon? Om jag visste det, brorsan, skulle resa till Spanien och till Ibiza och jag vet inte vad. Förbered dig. Det här är viktigt, mina älskade bröder. Jag avslutar. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han påminner oss med la ilaha illallah vid dödsbädden. Säg amin. Jag ber Allah den mäktige med alla hans namn och alla hans vackra attribut att han stabiliserar min och din tro på sanningen. Och jag ber Allah jalla wa ala att han förlåter mig och er, våra fäder och mödrar och söner och systrar, våra synder, de inre och de dolda och de synliga av våra synder. Jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att han förlåter oss våra brister och vår svaghet och ger oss den kärlek som krävs för att hamna i paradiset. Jag ber Allah att han tar mig och dig närmare varje handling som tar oss närmare paradiset, och att han avlägsnar mig och dig från alla handlingar som tar oss till helvetet. Allahumma amin. Och allting som jag sagt som är bra och gott är från Allah subhanahu wa ta'ala, och allting som jag sagt som är dåligt eller ont är från min egen lust och shaitan. Och islam är fri från mina brister och mina misstag. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.